välkomna till podcasten Prost och Prosecco. Podcasten där vi pratar Prost, questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emily Dahl och med mig på länk från Paris har jag min vän Leo. Hej Leo!
Hej!
Hur är läget i Paris?
Jo, det är bra. Alltså jag känner mig väldigt, väldigt konstig just nu.
Vadå då?
Jag är med jobbet i Paris för att vi ska vara med på en sån här mässa. Och jag har varit på en sån här mässbyggnad hela dagen, du vet, som Älvsjömässan. Fast den ligger mitt i Paris.
Okay.
Supercentralt, precis vid Triumfbågen typ. Men det är en sån här jättelik byggnad.
Mm.
Och nu har jag, de håller på att stänga. Och nu har jag gått in i ett sånt här, du vet, föreläsningsrum.
Oj!
Och gömt mig. För okay. att kunna spela in det här.
Tänk om du blir inlåst där då.
Ja, jag vet.
Vad ska vi göra då? Då får du sova där.
Ja, alltså det är helt kolsvart. Och det kanske är en sal för 150 personer.
Men herregud.
Som jag sitter i, ja.
Varför har du inte bakt tillbaka till hotellet för?
För att jag är lite osäker på wifi där. Jag tror det är ganska... det är ganska svajigt.
Förlåt, men fan om du fick kämpa för att komma på en anledning.
Ja, men det är sant.
Okej då.
Jag bor på ett aslitet hotell.
Aha, okay.
Det är så här, ja, men det är jävligt skadligt. Det har bara 25 rum.
Oj. Det lät mysigt och parisigt och intimt i och för sig.
Alltså skitmysigt faktiskt. Det är ett väldigt romantiskt hotell måste jag säga.
Vad heter det? Har du lyckats undvika Tour Eiffel eller hur går det?
Alltså än så länge har jag inte sett det.
Nej.
Jag var lite rädd när jag skulle åka taxiresan.
Eftersom att... du bor så centralt menar jag.
Ja, men jag bor precis vid Triumfbågen.
Mm.
Typ.
Mm.
Och där ser man inte Eiffeltornet. Vad jag har märkt hittills.
Ja. Det var så länge sedan jag var i Paris. Jag var ju barn när jag var i Paris. Så jag har liksom inget minne. Jag vet ju typ vad alla grejer är för något. Men jag minns liksom ingenting.
Jag har ju inte gjort en 360 där jag verkligen kollar runt.
Nej, för jag tänkte det vore väldigt roligt om det visade sig att Eiffeltornet är placerat rakt bakom liksom Triumfbågen och du har bara helt liksom missat det totalt och nu du kommer dit nästa gång så den lyser upp.
Alltid när man är i såna här stora levande städer.
Ja.
Som Paris eller andra metropoler som det ändå är. Så undrar man, slås man alltid av lite den här känslan. Vad fan bor jag i Stockholm för?
Tycker du?
Ja, varenda gång.
Fast jag skulle inte vilja bo i Paris.
Alltså grejen är att jag känner så här att jag trivs ju bäst hemma.
Ja.
Men alltså Paris är en, alltså det finns en puls här.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig att göra.
Du vet, det doftar mat överallt.
Ja.
Och det doftar god mat.
Mm.
Och det är restauranger överallt.
Mm.
Och det är fruktstånd ute på gatan.
Mm.
Och det är människor som skriker och folk ser ju otroligt intellektuella ut.
Ja, det kan, alltså fransoser är ju jävligt snygga.
Ja,
och franska alltså barn är ju de sötaste barnen som finns.
Det är fantastiskt alltså.
Men samtidigt så är ju bara min bild av Paris utifrån så här kompisar som har bott där och så är just att det är så här dålig värme på vintern så är allt svinkallt, jävligt knarkigt på ett tråkigt sätt. Jävligt så här typ dåligt uteliv och väldigt så här typ väldigt manschauvinistiskt.
Manschauvinistiskt tror jag det är. Men däremot jag tror utelivet är fantastiskt.
Jag vet inte. Alltså det som jag har hört är väl typ att det finns några klubbar som är bra men det är inte så här du vet typ som Berlin eller London där det händer mycket grejer utan det är samma klubbar alltid typ. Men jag kanske är helt fel.
Nej, jag vet inte.
Ingen aning. Men, jag lär ju inte ha tid att kolla upp det heller.
Nej, tyvärr. Men en sak som man kan garantera är fantastiskt, det är ju matupplevelsen i Paris.
Ja, det är klart.
Plus att det är ju ett såsland, och det gillar man ju.
Frågan i podcasten denna veckan är alltså, vilken brist du, vad ska man säga, stör dig minst på eller tolererar mest hos andra?
Som man har högst tolerans för.
Just det, och inte heller hos andra utan bara generellt, så är det va?
Ja, alltså, ja, jag tror det. Att det har jag med. Alltså, när det är tolerans så blir det väl ofta för andra. Eftersom man kan ju hata en brist hos sig själv också.
Jo, det är klart.
Har du liksom, hur har dina tankebanor gått?
Så här, jag tycker att det blev lite så här trist att sitta och tänka på mina egna brister. Inte för att jag inte tycker att jag har en massa, för det tycker jag verkligen. Men mer för att det känns som att vi har pratat ganska mycket om det.
Ja.
Alltså så här, att jag vill inte bli för navelskådande och sitta och älta grejer om mig själv.
Nej, nej.
Så när jag tänkte på brister så tänkte jag på så här, okej, men vad, om man säger så här, hos mina vänner, vad har de för egenskaper som är negativa, som jag ändå älskar?
Fan, spännande.
Ja, jag vet. Ja. Och grejen är att det är väldigt roligt för att den här bristen...
Du bara, att de är rödhåriga.
Exakt. Nej, men den här bristen som jag har tänkt på är en brist som jag själv inte alls besitter av moraliska skäl och därför nästan beundrar.
Okej, okay, intressant.
Jag vet, och det är så här att jag har ju flera vänner, ska inte nämna några namn nu, som har väldigt... grumliga moraliska gränser för vad som är rätt och fel.
Så människor som har svårt att skilja på ditt och mitt.
Exakt, det är mina favorittyper av människor. Bland mina vänner. Ja, du vet ju exakt vad jag menar när jag säger
det. Men grejen att det där har jag ju också. Den bristen är jag också väldigt hög tolerans för.
Ja, men det är det jag menar.
För den tycker jag är underhållande.
Ja, och för mig, eftersom jag är tvärt emot, jag är extremt pragmatisk, rättshaveristisk när det gäller sådana grejer. Och väldigt såhär, du vet såhär, skulle inte ta hem en grej från jobb, typ en penna från jobbet medvetet ens. Och det är mest bara för att jag tycker såhär att det skulle vara så jobbigt om jag blev påkommen med att göra någonting. Mm. Så att jag bara gör det inte. Sen kan man ju sitta och så här tänka att bara, åh, det här har varit asnice att bara typ om man säger till exempel att jag skulle få jättemycket för mycket tillbaka på skatten. Då vill jag ju tänka att bara, oj, men det märkte inte jag, hoho, och så bara spendera de pengarna. Men det skulle jag aldrig kunna göra.
Eller utan om man fick typ så här
en jätteför stor löneutbetalning, säger.
Ja, precis. Eller vad hos en typ arbetsgivare man slutat hos.
Exakt.
På det sitt sommarjobb.
Jag skulle aldrig kunna göra. Jag är alldeles för så här, bara, du vet, direkt bara sätter mig och bara, ursäkta, men det blev något fel här. Alltså så alldeles för duktig i det hänseendet. Medan de flesta tror jag tänker att så här, jag bara vänder blint öga till och oj, vad jag råkar spendera de här pengarna utan att märka det. Och då kan jag inte göra något åt. Alltså, förstår du vad jag menar? Och det är ju en brist, alltså rent moraliskt, att ha den grumliga liksom inställning till mitt och ditt och rätt och fel.
Verkligen.
Och det är ju egentligen en ganska negativ sak. Och därför tyckte jag att det var så intressant när jag tänkte på den här grejen, alltså på den här bristen, att jag tycker att den är underhållande i mina vänner, vissa vänner som besitter den här då. Men jag tycker ju inte att den är underhållande generellt i gemene man. Och,
nej, det är ju inte ett samhälle man vill ha.
Exakt. Jag vill inte att folk ska gå runt och bara ta saker från varandra. Nej. Eller typ ta saker från samhället. Det tycker jag är asfel. Så att det är väldigt vad ska man säga, hycklande av mig att typ sitta och skratta lite så här, typ skrockande för mig själv när de så här berättar om dumma grejer de har gjort. Liksom i sin ungdom. På den typen av liksom teman. Samtidigt som jag typ vet att om de hade gjort det i realtid och jag hade varit med, liksom hade fått veta att de hade gjort det och du berättar samma dag, säg att bara, ah, by the way, idag så hände det här, jag gjorde det här. Då skulle jag ju bli jättearg. Samma sak om jag fick veta att någon hade gjort så mot någon av mina vänner som jag inte kände.
Ja, men gud, jag tänker om jag blir utsatt för det.
Ja, då skulle jag ju bli råförbannad och jätteledsen och superupprörd. Så det är ju väldigt knäppt att man är så här typ romantiserande kring så här lite svindliga personer.
Men
grejen, samtidigt att det som finns, egentligen är helt fel.
Men grejen, det finns någonting romantiskt med det. Det var för ett par veckor sedan jag frågade om han karaktären Bäckström i de här GV-böckerna.
Just det, han med supersalamin.
Han med supersalamin.
Ja.
Nu har jag läst ut den. Eller jag kanske 10 sidor kvar eller någonting. Och nu har jag kommit lite närmare den här karaktären Bäckström. Och han har ju just en extremt otydlig uppfattning mellan mitt och ditt, rätt och fel. Han tar emot mutor och allting. Och jag kommer ju på mig själv med att han är en otroligt underhållande karaktär. Som man just känner så här bara, gud vad skönt. För grejen att en sån människa blir alltid lite av en antihjälte.
Ja, och det är samma sak med så här, typ, jag tänkte som ett exempel, för grejen är så här, nu lät det ju som att jag bara tycker att det är helt okej att folk sitter typ för skingra grejer från Försäkringskassan till exempel eller någonting. Det tycker jag ju verkligen inte. Utan det är ju mer den här romantiserade bilden alla Leonardo DiCaprios tolkning av Frank Abagnale i den här Catch Me If You Can.
Jag visste den, ja. Ja, men
alltså
precis.
Där, han är ju så här typ klockrent exempel på en person som bara okej, du gör så jävla fel.
Ja.
Men fan vad härlig du är.
Det där tror jag tror att det är väldigt vanligt att lockas av det där. För att varför blir det en sån succé? Okay, men alltså till exempel varför till exempel blir också även en sån film som till exempel Wolf of Wall Street?
Ja, exakt.
Där är det också så. Det handlar om en människa som egentligen är fruktansvärd. Han får
exakt,
folk
han är en mega douche liksom.
Där är det exakt samma grej.
Mm.
Man hör talas om det och man ser den här filmen och man känner bara så här... Fan, vilken häftig person.
Ja, för grejen är...
Som egentligen bara krossar människors liv.
Exakt, och det är verkligen den här typ Hollywoodifieringen som gör att man tycker att det är så charmigt. För att ta som ett exempel. Rättegångspodden.
Mm.
Avsnitt 4 eller vad det är. Mm. Det är ju, om ni inte har lyssnat på den, lyssnare, så måste ni lyssna på den. Näst efter Prost och Prosecco, Sveriges bästa podcast.
Mm.
Lol. Men Rättegångspodden, avsnitt 4, fan och hans morsa. Jag antar att du har hört det avsnittet, Leo.
Vänta, vilken är det?
Det är ju med han, den här typ jättesvindlaren som svindlar folk på pengar tillsammans med sin mamma.
Den här härvan, eller?
Mm.
Särborhärvan, eller vad den heter. Är det den?
Nej. Det här är ett helt annat fall. Mm. Det heter fan hans morsa, det här avsnittet. Och handlar då alltså om en man som under flera års tid... har ett jättestort spelmissbruk men döljer det för sin gamla mamma som är typ 70. Aha. Och tillsammans med henne så utpressar han människor i sin omgivning på pengar. Såhär. Och
okay.
Eftersom rättegångspodden är uppbyggd på förhör som liksom har spelats in med de här olika personerna och telefonsamtal mellan de olika personerna alltså i verkligheten.
Ja.
Så är den så fruktansvärt skrämmande att lyssna på därför att man hör hur han typ så här. Han har liksom sagt till sin mamma att bara, ah, men jag måste få pengar till en rättegång som han är liksom med i. Såhär,
ja.
För att betala advokater och såhär. Och om inte jag får pengar, då kommer jag åka in på livstid typ.
Oj.
Så hon sitter typ 70 bast och ringer och hotar sina gamla bekanta.
Oj.
Så att de såhär, vet, säljer sina hus, tar enorma lån, är jätterädda. Såhär, du vet. Hon tvingar sin egen moster som är typ såhär, 90 att belåna med så här sms-lån och mosten är ju typ så här, vet inte ens vad en mobiltelefon är.
Oj, ja.
Och när man lyssnar på det, då får man ju verkligen den här typen av, okej, så här är det ju i verkligheten. Alltså det är så rått och fruktansvärt att lyssna på. Vissa fall kan man knappt ens lyssna på för att folk bara sitter och är helt så här uppgivna och suicidala och pratar om att de ska ta livet av sig för att de kan inte hjälpa honom med pengarna. Så här. Hör du mig?
Ja, nu hör jag dig.
Och då blir jag så här, bara, okej, det är ju jävligt lätt för mig att sitta här och bara, åh, det är så roligt med typ att liksom vissa av våra kompisar till exempel eller folk som jag känner är så här, typ kan berätta jävligt våghalsiga anekdoter om hur de har tramsat i livet.
Ja.
På gränsen
och fel sida gränsen.
Ja, men liksom på gränsen till vad som är okej. Så, i vissa sådana hänseenden. Mm. Som tur är har ju ingen gjort någonting som är liksom direkt olagligt kanske. Ju, vilket jag ändå är glad för. Men just det här liksom att man bara, okej, man kan sitta och tycka att det är lite skärmigt och knäppt på ett sätt. Men samtidigt så när man tänker på det så är det, finns det ju sånt enormt mörker och så mycket sorg och hemska grejer i det. Så jag känner mig nästan lite dum som sitter och säger det som en brist jag gillar. Men eftersom jag älskar dekadens och dekadens alltid liksom balanserar på den här knivsäggen mellan vad som är okej och inte okej. Så försöker jag tänka att det faller lite där under.
Men grejen är att jag tror att det är, alltså, jag tror att det är mänskligt att gilla alla typer av what the fuck mentaliteter. Eller faktiskt shit.
Ja, men jo.
Om man säger så. De finns i alla böcker, i alla filmer, alla serier. De typerna av karaktärer.
Och du och jag är ju så fruktansvärt svaga för dem.
Ja, och det man älskar dem.
Ja.
För att det är på något sätt det är en frihet.
Exakt.
När man, om man går runt och hela tiden känner en oro, en rädsla, en att göra rätt och att ta ansvar.
Precis.
Så kan man känna så här bara, fan, alla vill väl någon gång bara resa sig upp och fly.
Exakt.
Mm. Och då lockas man av det. Samtidigt är det ju så här med en sån att, ja, det kanske man har förståelse för. Men det som är intressant med den är att på ett sätt så har man ju noll förståelse för den typen av person. Just ja, om man skulle utsättas menar. För en själv.
Ja,
eller
men
hur?
Också typ ur en empatisk synvinkel så tycker jag så här, det är klart att ingen vill ju bli, jag vill inte att någon ska typ bli utsatt för att bli lurad eller du vet någon sån grej. Och jag stör mig asmycket på människor som utnyttjar systemet generellt ju. Mm. Alltså det ligger ju asmotbjudande. Mm.
Men det är intressant. Om vi säger till exempel att man så här, om man läste i tidningen om, vi säger sol och vårare.
Mm.
Som liksom, jag vet inte, lurar gamla gubbar eller kvinnor till liksom att de ska bli tillsammans och ett par och lura de pengarna och så.
Ja.
Då tänker man ju såhär, för fan vilket svin.
Exakt.
Om man kände en solovårare
ja.
Så är det inte omöjligt att man ändå skulle tycka att den här personen alltså var en ganska fascinerande karaktär.
Ja, alltså det är ju ändå någon man skulle vilja ha med vid matbordet.
Ja, men det är jättegärna att, alltså när man är 50, då vill man ju gärna bjuda in den här gamla solovåran och höra lite, vad har hänt på sistone?
Exakt. Nej, men exakt. Jo, men det är det. Och jag tror att där också, där i ligger schismen för mig väldigt mycket, att det är intressant på något sätt ur en filosofisk synvinkel ska man väl kunna säga då, liksom hur man kan dras till någonting som man samtidigt tycker är helt förkastligt.
Mm.
Och det mänskliga är det på något sätt. Mm. Att liksom... Och det, det tror jag gäller i många hänseenden när det gäller sånt här. För till exempel, jag tror att många tjejer till exempel är ju väldigt, väldigt klassiskt exempel. Men det gäller säkert liksom över alla liksom genusgränser och så. Men just det här typ att tjejer dras till bad boys.
Ja.
Att det är lite
ja, det är
samma...
också en del i det.
Ja. För att jag tror att väldigt klassiskt just det här typ att solovårare är ju ofta personer som redan är ganska öppna för att bli solovårade så att säga.
Ja, verkligen. Det går väl inte att solovåra vem som helst.
Nej, precis.
Men det är ju den solovåran man vill träffa.
Han som solovårar skiten och allt och alla, ja.
Ja, men typ en solovårare som lyckades solovåra bort Anna Kinberg Batra. Eller liksom...
Ebba Thorbusch, det rätta.
Solovårade Gudrun Schyman.
Ja, ingen alltså... kan solovåra Gudrun dock.
Nej, men alltså det är ju den solovåraren. Ju, liksom, ju mer exceptionell den är, ju mer lockad blir man av det. Men alltså, man undrar ju lite ur ett så här liksom typ... Alltså om man ska ansätta något så här evolutionärt perspektiv på alltså människor. Och, det är svårt att veta varför man dras till det här. Men kan det finnas någonting bra med att dras till den här typen av människor?
Det tror inte jag. Jag tror faktiskt bara att det handlar om någon slags här, någon mänsklig förkärlek för saker som inte är bra för oss.
Ja, men jag undrar så här. Det känns som att liksom, vi har ju ändå kommit till som små organismer på 5 miljarder år. Absolut. Varför har det inte slipats bort?
Ja, men det finns ju jättemånga saker som inte har slipats bort. Alltså jag tänker liksom att så här, det här tror jag är en rent intellektuell fascination.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Den är så långt ifrån primal som det bara går att vara liksom.
Ja.
Och jag tror att det är för att vi har fallit för de här typ romantiserade Hollywood-skildringarna av liksom talented Mr. Ripley, Frank Abagnale i Catch Me If You Can, att det är just den här försköningen av karaktären solovårare som man älskar så mycket och inte den faktiska solovåren.
Mm.
Och att det liksom har kanoniserats sen typ Tartuffe och liksom det är alltså en pjäs av Molière som är en så klassisk solovårarpjäs.
Okay.
Alltså alla sådana liksom 1700-tals pjäser och sådär. De innehåller ju nästan alltid någon så här härligt solvårande spoling som bara vill hitta en mecenat att krama de sista slantarna ur. Liksom.
Mm.
Det är så, det är en karaktär som är så befäst i våran, i alla fall västerländska, jag vet inte hur det är i andra delar av världen, men i våran västerländska litterära och populärkulturella kanon så är det ju verkligen en så här superfascinerande figur.
Men tror du, jag undrar om också så här, vi säger typ att alltså vi tänker oss en annan värld liksom, där vi inte har en lika utpräglad civilisation och så som vi har nu. Då känns det också som att en människa som inte bryr sig och som har lite grumliga uppfattningar har väl större chans att överleva.
Ja, alltså vi rättshaverister lär ju dö först vid eventuell dystopi.
Jättefort liksom.
Ja.
Man är så naiv. Jag tänker, jag vet, har du tittat på Walking Dead?
Alltså väldigt, väldigt lite.
Mm.
Men jag har ju skrivit en novell som handlar om så här att jag och Adam skulle vara de sista människorna på jorden.
Ja, visst, ja, den är fin.
Ja, och där är det ju lite just det scenariot, just det här att så här, det finns inga andra människor att ta hänsyn eller ställning till och vad som händer då. Mm. Det är väl lite som i Walking Dead, fast without the zombies.
Ja, alltså för att det som slagit mig när jag har sett Walking Dead, det är det här att där har de otroligt snabbt till att, alltså vi säger att två grupper av människor dör, eller inte möts med det. Då är de otroligt snabba att döda varandra förebyggande.
Mm-hmm.
Alltså typ, okej, den här snubben är skum.
Mm.
Jag skjuter honom i huvudet nu. Mm. Alltså istället för att liksom vänta och se. Men jag vet att om jag var där, då skulle jag vänta och se. Och då skulle jag bli skjuten i huvudet av honom.
Ja, eller hur? Du bara, jag måste höra först om man har några anekdoter jag kan underhålla mig med.
Ja, men alltså, jag skulle tänka ändå så här, ja men det är klart att han vill gott. Och så bara, är det någon psykopatsäljare liksom som bara skjuter den direkt liksom?
Ja, alltså för grejen är, det är en zombieapokalyps så.
Mm.
Jag tror ändå att jag skulle kunna överleva. Så länge jag bara så här stängde in mig här hemma. Och liksom, jag tror att jag skulle kunna vara väldigt bra survivalist.
Ah, okay.
Jag är väldigt intresserad av det. Men så fort det skulle komma till att döda en zombie.
Mm.
Skulle jag vara körd.
Vad skulle du ha för vapen? Alltså, om du fick välja ett weapon of choice.
Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja ha armborst. Men det är ju inte så praktiskt.
Nej.
Det är bara för att jag tycker att det är fett.
Ja, det är coolt, men det är det där ammo-problemet.
Ja, exakt.
Fast man kan ju tänka sig, det finns ju en i Walking Dead, så jag kommer inte ihåg om han kör armborst eller om han kör pilbåge.
Okay.
Och han, liksom, han har ju ganska många pilar och sen drar han ju ut pilarna ur zombisarna.
Men får han inte zombieguck på sig då? Så att han blir också zombie?
Han blir inte smittad så där, utan de måste mer bita en.
Ah, okay. Eller, ja, i och för sig, det är ganska vanligt att det brukar vara.
Eller, alltså, i Walking Dead är det faktiskt så att alla bär på smittan, så att när vi väl dör så blir vi också. Så att det är egentligen, de måste döda dig och då blir du en zombie.
Ah, vad deppigt, för då måste man ju leva forever om man inte vill bli en zombie.
Exakt, och det slutar allt. Och då är det också sådana här moraliska dilemman som kommer fram. Eller något sånt där. Okej, nu är jag på väg att dö. Ska du döda mig innan jag har turned?
Ja, för grejen är att det är det jag menar lite med att jag skulle palla zombieapokalypsen för att jag skulle vara tvungen att döda mina vänner eller de skulle vara tvungna att döda mig och så.
Mm.
Det händer ju inte. Alltså det skulle jag ju aldrig klara. Då skulle jag hellre bara tagit mitt eget liv liksom.
Mm.
Men om vi ska försöka hålla oss till dagens tema lite till då. Vad har du för brist?
Ja, men grejen är att jag funderade mer så här kring just så här, för att de här bristerna som du nämner är jag superfascinerad av också.
Ja.
Men jag skulle ju aldrig ha tolerans för dem om jag utsätts för dem. Själv.
Nej, men
alltså, om någon solovårar mig.
Ja.
Då skulle inte jag känna så här whatever.
Du har ju ändå blivit det väl. Alltså i hänseende, eller du har inte blivit solovårad, men du har ju råkat ut för någon gång att sen någon beställde något i ditt namn eller vad det var.
Ja, det har jag råkat ut för.
Och det är ju en typ av solovårning får man väl ändå säga.
Någon beställde mobiltelefoner i mitt namn.
Exakt, typ för länge sedan.
Ja, och lyckades typ hämta ut dem.
För grejen är, jag tänker så här...
Och det var ju superkränkande.
Ja, men det är det jag menar. För grejen är, jag tänker så här... du ska fortsätta prata, liksom. Mm. Men jag tror generellt att... man skrattar ju åt anekdoter folk berättar om när de har varit lite så här grumliga.
Ja.
Men om, säg typ att så här, jag vet inte... Någon av våra kompisar bara skulle berätta att nej, men jag har ju stulit en persons identitet och beställt mobiltelefonerna. Då skulle vi ju bara, okej, you're a psychopath. Och bara så här direkt säga upp bekantskapen med den personen.
Fast om det var så här.
Polisanmälan.
Jag höll på lite med det för 5-6 år sedan.
Ja, då skulle vi bara, fan vad stör du är. Nej, du skulle fortfarande tycka att det var helt slut.
Det är helt slutat nu. Nej, men jag misstänker att nyckeln till liksom när det är mer ett fel eller en brist man kan tolerera.
Ja.
Det tror jag är att man, alltså, att man har den själv. Eller att man har väldigt lätt att förstå den. Okay. Till exempel att någon i ens närhet bär på exakt den bristen. Okay. Att liksom, alltså till exempel om man har en tendens till exempel till att... hitta på lite mycket när man berättar en anekdot. Då förstår man alltså hur den processen går till.
Det där är så roligt. Ja, men det är ju, alltså, herregud, att salta till historier.
Ja.
Det finns ju inte en enda kompis vi har nästan.
Ja.
Som inte, alltså inklusive du och jag själva självklart.
Ja.
Inte gör hela tiden.
Nej.
Och därför om det skulle vara så att det kom fram att någon hade saltat.
Ja.
Då känns det helt irrelevant.
Ja men exakt. Då är det liksom så här. Och då har man tolerans för det. För att man vet hur man hamnar där.
Ja, verkligen.
Eller hur? Alltså det är det som skapar liksom, det är det som skapar toleransen. Och därför tror jag så här att liksom, man har mest tolerans för alla sina egna brister.
Ja, absolut.
Att så liksom, det är väldigt svårt att bli arg för någon som utövar en brist som jag själv har.
Ja, alltså verkligen. Ja. Och där tror jag så här, jag har ganska hög toleransnivå för när jag tycker att folk berättar otroliga berättelser.
Ja.
Alltså sånt som man vet är så här, okej, men det här är inte hänt. Alltså så här,
ja.
Eller bara typ randomly hitta på någonting i vardagen.
Ja.
Jag har så extremt hög toleransnivå för det så det är typ helt orimligt. För till och med när jag vet att någon ljuger så tänker jag bara, det här har ju inte hänt, men vad kul att den här personen berättar det här. Och sen går jag vidare med mitt liv.
Ja, men grejen att, det är just det. Att, och därför, och på det motsatta, så har jag ju väldigt låg tolerans för någon som form av jävla sanningssökare där.
Ja,
helt plötsligt.
Som börjar ifrågasätta, ja.
Ja, men så säger jag så här, bara, det där kan ju inte ha hänt.
Exakt.
Då vill jag bara i så fall att ifrågasättandet ska stärka anekdoten. För exakt. Att det uppstår en ännu roligare anekdot.
ifrågasättandet.
Till exempel så hade vi en grej när jag var i Florida nu i våras.
Ja.
Så var ju Julias kille Halai med.
Ja.
Och då började jag kalla honom för Mr. Approximately Right.
Ja.
För att han berättade otroliga historier på ett väldigt exakt sätt.
Ja.
Men där faktan aldrig stämde.
Nej.
Men om historien stämde. Och då blir det ju så roligt i sig.
Ja, det är fantastiskt.
Att just börja ifrågasätta de här historierna. För att man vet att okej, men de är exakt fel hela tiden.
Ja, ja. Jag tycker också att det är väldigt så här. Alltså frustrerande människor som inte förstår att inte ifrågasätta saltade historier.
Mm.
Alltså så här, liksom mer om man säger så här, du berättar en fantastisk anekdot.
Mm.
Och någon börjar ifrågasätta dig.
Och någon säger, typ, och någon helt, säger, någon säger så här.
Ja.
Men vadå, kan det verkligen varit 400 personer där?
Exakt.
Och så bara, nej men det kanske inte var, det kanske var 40. Eller 4.
Exakt. Men tänk vad härligt om det hade varit 400.
Ja.
Och det är det jag stör mig så mycket på när folk ska börja ifrågasätta anekdoter. Därför det som stör mig med det är att så här, men varför måste du ta bort magin ur livet? Kan det inte vara lite så här fantastiskt och nästan på gränsen till typ otroligt?
Mm.
Det är väl superhärligt för att innerst inne fattar vi ju alla skillnader på saker och ting. Alltså vad som är riktigt påhittat.
Mm.
Men det är ju mysigare och härligare och mer... ja men bara så, det är härligt när livet låter fantastiskt. Mm. När verkligheten angränsar till dikten.
Ja, och det är underbart. Och därför av samma anledning så kan jag har ju aldrig någonsin blivit arg på någon som har blivit lite för full och sen gjort dumma saker.
Nej, men exakt. Men det går inte att bli det i våra rummingskrets.
Nej, för att liksom det är så här, ja... Jag vet exakt hur man hamnar där.
Ja, precis.
Det är liksom, jag tror att alltså om någon människa blev för full och på fyllan sa något dumt till mig eller gjorde något dumt mot mig.
Ja.
Alltså jag är så otroligt nära att förlåta den människan.
Mm.
Just för att, ja, jag vet exakt hur det gick till och jag förstår det precis.
Mm.
Medan vi säger bara hypotetiskt då.
Mm.
Om jag var nykterist, säger vi, och faktiskt aldrig hade druckit, då tror jag att jag skulle ha svårt att förstå.
Ja, det är klart.
Alltså,
det är klart att det blir svårare att förstå, för att om man inte har druckit alkohol så vet man inte vad berusning gör med en rent fysiskt.
Nej, och det är samma sak med brister.
Mm.
Alltså, om man aldrig ens har känt hur det är att ha den bristen, då är det svårare att förstå den.
Mm.
Och när man inte förstår den, då blir man arg.
Ja.
Medan om man förstår den, okej, den här personen kom fram till det här så. Och då, det kan man bara göra genom att ha bristen själv eller att någon som är riktigt nära har den bristen. För då växer också någon acceptans. Till exempel när jag ser brister hos människor som jag kanske till exempel kan se hos familjemedlemmar.
Ja.
Även om jag själv inte har dem.
Mm.
Då har jag också superhög tolerans för dem.
Mm. Ofta stämmer det.
Ja, förutom om det är så här, vissa, sen har vi vissa trigger points också.
Exakt, det är det jag det tänker.
Okej, nu är du exakt som min pappa eller exakt som min mamma. Och då...
Exakt. Nej, för det är det jag tänker lite grann. Att man har ju, precis som du säger, man har ju trigger points. Typ vissa grejer som en syskon har gjort när man har vuxit upp för att äta gallfeber på en kan man ju bli galen på om andra människor också gör, fast det är egentligen helt normala saker.
Verkligen.
Men jag tänkte på just det här, för jag... har ju inte den här solovora-bristen själv, och inte du heller. Men varför dras vi till den då? Eller är det kanske inte samma typ av brist
vi? Nej, men för grejen, jag tänker att den bristen dras vi till för att vi är lockade av den mörka människan och destruktiviteten i livet. Men för den bristen
eller snarare
är ju inte så här...
idén om den personen.
Ja,
kanske.
Exakt. Och eller idén liksom. Ja. För medans när det gäller den här... men för som sagt, liksom, om vi blev solovårade, då skulle inte vi känna så här... Jag förstår precis hur du hamnar där. Så jävla lätt hänt. Vi började hänga. Sen såg du att jag var lite dum och naiv. Tog mina pengar.
Får jag säga vem jag tror är Sveriges mest lätt duperade kvinnliga kändis?
Ja.
Anna Toledo Bok.
Verkligen.
Alltså grejen är att jag vet inte. Jag baserar det på absolut ingenting.
Nej.
Men jag får en känsla av att hon är väldigt... Hon är en sån här person som jag tänker att det är väldigt lätt, fastän hon är känd, att liksom blända henne med liksom fantastiskhet och sen bara typ ta allt hon äger och har.
Ja. Vet du vem som jag tror är Sveriges mest lättduperade politiker?
Nej.
Sven Otto Littorin.
Ja. Verkligen.
Så otroligt lättlurad.
Var det han? Nej, vänta, jag blandade ihop honom nu med... Men var det som sexchattare?
Det kanske... Alltså, Sven Otto Littorin var ju han som blev... Där det började snacka som att han hade köpt en prostituerad.
Ja.
Där under Almedalen. Och han låg bakom hela det här fas 3-grejen och såna här saker.
Exakt.
Och avgick... För, jag tror han är moderat, eller folk, moderat tror jag.
Exakt.
För jag såg någon så här statusuppdatering han hade gjort på LinkedIn.
Mm.
Där han liksom pratade om att han skulle ha träffat tillsammans med sin fru med en superstor investerare från USA.
Okay.
Som hade kommit till Sverige för att söka efter industriföretag att investera i.
Mm-hmm.
Och han nu ville ha tips på industriföretag. Mm. Och att han ville göra det just för att Sverige är det mest konkurrenskraftiga landet. Och det är så jävla osannolikt att en stor investerare skulle agera på det sättet. Mm. Genom att åka hem till Sven Otto Littorin.
Jag vet.
Och sen bara... Ja, och också, vem fan vill investera i ett industriföretag i Sverige?
Ja,
alltså det, exakt. Det vill du väl göra i Zimbabwe?
Exakt.
Eller någonting. Det finns ingenting som talar för att Sverige har en stark industri om 100 år.
Nej.
Ingenting.
nej, men för det var, jag kollade upp det här nu. Det var ju han som han hade ju också sexchattat och köpt prostituerade på nätet.
Ja, ja, ja.
Vet du vad han
eller kan, alltså, han blev ju aldrig, ingen vet ju riktigt. Så vi kanske inte ska säga att
nej,
han
okej, men å andra sidan.
Men han blev anklagad
för det heller. Jag tror att han skiter i.
Ja, men han blev anklagad.
Det står de här saker om honom på Flashback. Men ja, han blev anklagad. Det är korrekt. Vet du vad hans chattnamn var på på de här sajterna?
Catch me if you can.
Nej, Mr. Feel Good Sex.
Åh, herregud.
Vet du vad hans mailadress var?
Nej.
Dangerzone2010@live.se. Vad har vi tänkt att vi ska ta för fråga nästa vecka?
Ja, vi har ju inte så många kvar.
Nej.
Men jag tänkte mig alltså favoritkonstnär och musiker.
Det känns som att det är helt perfekt. Och jag gillar att du lät det faktumet att du är i Paris guida ditt val på något vis.
Ja.
Helt sen, underbart.
Jag har en feeling. Så att jag hoppas att jag ska kunna välja mig själv nästa vecka.
You're right. Det kommer ju ändå bara prata på Håkan Hellström med båda
två. Ja, jag vet. Och Anton Christiansson.
Åh, gud, jag ser fram emot det.
Mm.
Vad heter det? Vad ska du göra nu efter att du har lyckats ta dig ut härifrån den franska versionen av Älvsjömässan?
Jag ska gå till hotellet och försöka leta upp mina kollegor som ska ha kommit ikväll.
Okay.
Och så hoppas jag att vi typ kan gå ut och käka eller någonting.
Och
njuta lite av den här parisiska atmosfären.
Just det. Glöm inte bara att titta bort om du ser något ett trekantigt stort ljusfenomen i din periferi.
jag ska gå ner och whatsappa hela tiden så att jag inte tittar på någonting.
Mm, det är bra. Du åker inte till Paris för att se Paris.
Nej.
Du åker för mat.
Åker till Paris för att känna atmosfären. Exakt. Och det känns som att den tas bort av Paris-tornet.
Ja, och också, du kan känna atmosfären även om du blundar hela tiden ju.
Exakt.
För den är ju taktil på ett helt annat sätt.
Exakt.
Ha en fantastisk afton i Paris.
Ja, men detsamma.
Vi hörs när du är hemma.
Det gör vi.
Ha det superbra. Okay. Och vi måste säga tack till alla poddlyssnare.
Ja, tack.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi älskar er, ni är fantastiska. Nu ska Leo gå ut och förneka Eiffeltornets existens en liten stund till. Ha det bra. Hej då!
Hej då!